Hej och välkomna till Synpodden. Idag ska det handla om färdtjänstfrågan. SRF driver just nu sin kampanj för bättre färdtjänst. Det har vi berättat om tidigare här i podden. Idag ska vi besöka SRF Göteborg. I början av februari arrangerade de en stor aktivitet för att uppmärksamma färdtjänsten. Vi ska få veta mer om det. Vi ska också få veta mer om vad regeringen gör eller inte gör för färdtjänsten. Men vi börjar i Göteborg. Först ska vi träffa Ter Tomma som har ansvarat för planeringen av aktiviteten.
Ter Tomma heter jag. Och jobbar som ombudsman kan man säga på SRF Göteborg.
Okej, vill du berätta var vi befinner oss?
Ja, vi är i Nordstan som ju är Göteborgs största shoppingcenter kanske?
Det kan det nog vara.
Ja, det är väldigt stort i alla fall. Och i mitten av det här Nordstan då, så är det en jättestor öppen plats kan man väl säga. Det är en torg. Och där får man ju stå och hänga då om man vill göra sådana här saker. Montrar och så. Så det här, vi har hyrt in oss. Och tanken är ju då att vi ska träffa allmänheten så att säga. Och berätta om färdtjänstkampanjen och kanske få in lite namn i den här namninsamlingen också.
Ni har lite olika spännande grejer här, vill du berätta lite?
Jo, men vi har lite olika stationer. Dels har vi förstås informationsdisken där. Man kan ju få ut lite saker, ledarrumskalendrar till exempel och lite flyers för färdtjänstkampanjen. Och sen har vi ett spelbord här där vi står. Och där är tanken att man slår en tärning och så får man liksom ett scenario där. Det är 6 stycken vad man råkar ut för i färdtjänsten. Och det kan vara se en bil eller en färdtjänstförare som inte går ur bilen till exempel. Ledarhund som inte får hoppa på. Och sådär. Och min tanke är då att man står med ögonbindel och så utsätter vi den här personen för scenariet. Och så får de uppleva det, hur det känns.
Okej, så hur då? Om man till exempel får att bilen är sen då?
Ja, och då får de stackarna då typ vänta i 30 sekunder utan att det händer någonting. Jag tror att det kan ge en ganska jobbig upplevelse. Och stå där och inte veta vad som händer. Och sen har vi ett fikabord och där sitter också några medlemmar. Och tanken då att allmänheten ska också fika i mörker då, med ögonbindel.
Ja.
Och samtala då med medlemmarna.
Just det.
Yes. Så det är liksom planen. Sen har vi folk som ut och går och delar ut färdtjänstkampanjen då. Den här flyen. Och fånga in lite folk också.
Ja, spännande. Då får vi se vad som händer under dagen då.
Ja, vi håller på hela dagen så att mycket kan ju hända.
Det råder febril aktivitet. Medlemmar och kanslipersonal förbereder montern och pratar med förbipasserande människor. Jag lyckas fånga en av medlemmarna som kommit hit idag. Vad heter du?
Jag heter Mona Nilsson och jag har haft färdtjänsten började på 60-talet, så jag är ganska gammal.
Vad betyder den här frågan för dig och varför är det liksom viktigt att driva den?
Ja, därför att det är mitt sätt att kunna ta mig ut i samhället, ta mig fram. Det är min kollektivtrafik kan man säga. Utan den så kommer jag ingenstans om jag inte har en ledsagare. Jag bor i en kommun utanför Göteborg, i Partille. Och där har vi inte en enhetstaxa som man har i Göteborg. Och när vi höll på och jobbade lite grann med vår kommun om det, då fick vi till svar från kommunfullmäktiges ordförande i Partille. Detta är 2 år sedan så det är ganska nytt. Då fick vi till svar att ja, men ni får ju betala mer för ni får ju åka från dörr till dörr. Och då svarade jag att om jag inte behövde åka från dörr till dörr så hade jag inte färdtjänst. Då åkte jag kommunalt. För mig kostade det 99 kronor att åka hit och 99 kronor att åka hem. Det blir 200 kronor för att vara här. Och med de priserna så kan man ju inte åka kanske så där många gånger i veckan till olika aktiviteter och så. Så det går ju an att säga att vi har en färdtjänst som är bra, men vi har också en färdtjänst som begränsar oss.
Ja, men vad tänker du om det, att det är sådana skillnader i vad man får betala? Liksom också skillnad jämfört med vad man betalar för vanlig kollektivtrafik?
Ja, för mig skulle det vara självklart att det var som vanlig kollektivtrafik. Och problemet är ju att det är kommunstyrt. När det är olika taxor så är det klart att jag måste tänka mig för. Jag kan inte göra som mina andra pensionärskompisar som tycker att ja, vi kan åka till Mölndal, vi kan åka till Göteborg, vi kan åka till Partille. Och vissa tider kostar det oss ingenting och då åker vi. Och jag har inte gjort något annat än att vara född synskadad. Och ändå så visar man på skillnaden, att det är skillnad för oss.
Sedan är det dags för förbundsordförande Niklas Mattsson att hålla ett anförande.
Synskadade i Sverige håller på att förlora sin färdtjänst. Och det tycker vi är väldigt, väldigt fel. Jag tror att de flesta av er som går förbi här eller som ser att vi står här tror att det är en självklarhet att om man inte ser så får man visst stöd från samhället. Och det har varit så kan man säga i Sverige, men de senaste åren har vi märkt att fler och fler synskadade tyvärr inte får.
Niklas, vad vill du berätta, vad är det vi gör här idag?
Idag är ju Göteborg, SRF Göteborg på Nordstan i Göteborg på ett köpcenter här och för att prata om färdtjänst och visa hur viktigt det är att synskadade får färdtjänst. Och det är ju en del av vår färdtjänstkampanj som de gör den här aktiviteten.
Varför är det här viktigt då?
Det här är ju, alltså färdtjänsten är ju så oerhört viktig för oss att försöka få ut det här budskapet till allmänheten att det inte är självklart med färdtjänst längre. Det är väl det enda sättet som vi kan påverka och få allmänheten med oss. Det är ju att vi finns ute så här och visar och att vi, ja, att vi visar oss och att vi vill ha deras stöd.
Vet du något om vad vi liksom har fått för gehör här idag hittills?
Nu har man ju hållit på här en timme eller natten och jag kom ju hit för en liten stund sedan. Men det verkar som att man har en del besök här och en del som vill skriva under vår namninsamling. Och vi hoppas ju på att vi ska få många som gör det så att vi kan lämna, så att vi kan få in många namn så att det blir en bra påverkan till ministern.
Men kan man påverka på det här sättet då? Alltså är det någon som bryr sig om en namninsamling som kommer in på liksom bland det politiska etablissemanget?
Ja, men det skulle jag ändå säga att det gör. För det blir ju ändå en tydlig en tydlighet till regeringen eller ministern att det är inte bara några synskadade utan här finns ganska många människor som tycker att det här borde vara en självklarhet. Så att vi såg ju förra gången vi gjorde en namninsamling, det var ju då den här utredningen kom till. Naturligtvis inte bara på grund av vår namninsamling, men den var ju ett led i att den blev till. Så att, ja, jag tror att, att man kan påverka och att man gör det. Men det är klart att det kan ju inte bara vara 200 namn, utan man behöver ett antal tusen för att det ska ge någon effekt.
Visa på att det finns ett folkligt stöd liksom.
Mm, precis. Och jag tror också att den här typen av aktivitet är så viktig för att, som jag inledde mitt anförande, jag tror att väldigt många i allmänheten är övertygade om att det här fungerar. Man vet inte att synskadade blir nekade färdtjänst och det behöver vi berätta. Vi behöver berätta hur det ser ut i Sverige år 2026.
Jag heter Mona.
Tack så mycket.
Tackar.
Ja, färdtjänsten är högaktuell. Vi befinner oss mitt i färdtjänstkampanjen och regeringen har precis meddelat att de agerar i färdtjänstfrågan. Men inte på det sätt vi hade önskat. Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är det som har hänt? Vill du berätta?
Regeringen har givit Transportstyrelsen i uppdrag att titta på vilka lokala kriterier för tillstånd som tillståndsgivarna, alltså regioner och kommuner, använder när de bedömer rätten till färdtjänst.
Okej, så de ska alltså göra en ny utredning?
Ja, exakt. Och man kan väl säga att SRFs uppfattning är ju att det här är ju en utredning som vi redan har till stora delar, därför att det här, alltså grundproblemet konstaterades redan i den utredningen som Trafikanalys gjorde och som regeringen fick på sitt bord den sista mars 2023. Där konstaterar man ju att kriterierna för tillstånd liksom har börjat avvika enligt rättspraxis utifrån vad lagen säger. Men vad regeringen vill göra nu är ju att djupanalysera det, kan man säga.
Okej, men det här var alltså i mars 2023. Har det hänt någonting på de här 3 åren?
Inte på nationell nivå. Alltså, vi har ju ställt frågor till ministern om hur man avser att gå vidare. Och en massa riksdagsledamöter har också ställt frågor till ministern i samband med att ja, men de har frågestunder i riksdagen och det har också skrivits interpellationer och så vidare. Så att många har frågat och svaret har hela tiden varit att frågan bereds av departementet, så att säga. Så att det här är väl första riktiga signalen på att regeringen gör någonting överhuvudtaget sedan Trafikanalys förslag lades på dess bord, så att säga.
Vad är anledningen till att de vill utreda ytterligare en runda?
Alltså det kan man ju se på olika sätt. Våra främsta invändningar mot den här utredningen är ju dels att vi tycker att man utreder någonting som redan är konstaterat i Trafikanalys utredning på övergripande nivå. Vår andra invändning är ju att det här kommer nu då, alltså nästan 3 år efter det att Trafikanalys utredning var klar och lämnades över till regeringen. Hade den här utredningen kommit hösten 2023 så kanske vi hade tyckt varför dra på det med en utredning till? Men okej då, det kan kanske finnas skäl att ändå titta lite närmare på det här. Men så att tidsaspekten är vår andra stora invändning. Rent krasst så kan ju en förklaring till att man väljer att agera nu var att ja, man tycker att mer underlag behövs helt enkelt. En annan anledning kan ju vara att man vill ändå kunna säga att man har gjort någonting. Att man har liksom börjat hantera och tittat vidare på frågan, vilket man kan säga. Om man har tillsatt en utredning i någon mening. Vi kan ju tycka att det är väldigt tunt. Men i någon mening kan man ändå konstatera att nu har man ändå börjat agera, så att säga. Vilket kan vara bra ur regeringens perspektiv eller ur regeringspartiernas perspektiv inför valet och så. Så att, ja, men det kan finnas en mängd olika anledningar till varför man väljer att göra det just nu.
Och den här utredningen ska vara klar i januari 2027, så det blir liksom ett år till. Vad kommer hända under det året? Kommer det ske någon förändring för de som ansöker om färdtjänst och kanske har fått avslag och så?
Inte som det verkar nu på nationell nivå. Alltså, vi kommer ju att fortsätta kräva att vi tycker att kriterierna för tillstånd ska ändras. Och vi tycker ju redan att det finns belägg för det. Lokalt kan vi ju fortfarande påverka för att liksom, man ska ändra i de lokala riktlinjerna så att människor får tillstånd. För att det är möjligt att göra redan idag, menar ju vi. Men nationellt kommer inte att hända speciellt mycket förrän utredningen publiceras, höll jag på att säga, lämnas till regeringen 15 januari nästa år. Då. För oss kommer det ju innebära att vi jobbar dels med att fortsätta ställa krav på att kriterierna för tillstånd måste ändras, vilket ju samtliga partier utom ett är överens med oss om. Därför att i höstas ställde vi frågor kring det här till partisekreterarna, alltså riksdagspartiernas partisekreterare, och då var det alla partier utom Kristdemokraterna som tyckte att tillståndskriterierna behövde förtydligas, så att säga. Så i någon mening finns det ju en politisk enighet. Trots det väljer alltså regeringen att göra så här. Men vi kommer ju fortsätta jobba för det är naturligtvis i vårt intressepolitiska arbete. Sen ytterligare en sak som vi kommer att lägga till i vårt intressepolitiska arbete under året är ju naturligtvis att försöka påverka den här utredningen som nu finns Vi kan tycka vad vi vill om att den finns, men nu finns den, och då gäller det ju att se till att den blir så bra och heltäckande som möjligt också, så att den dimensionen tillkommer ju vårt arbete då.
Ja, precis. Vad hoppas ni att den här utredningen trots allt landar i nu när den ändå finns?
Nej, men alltså jag hoppas väl att vi får lära oss ännu mer om vilka lokala kriterier som finns. Alltså hur bedömer man det här med svårigheter att förflytta sig, och att man får en samlad bild av det. Vi vet ju att den bedömningen görs på lite olika sätt lokalt. Det är ju alltid från att våra orienteringssvårigheter fortfarande anses tillräckligt stora förflyttningssvårigheter till att de inte gör det. Följer man domstolarnas tolkning så gör den ju inte det längre, och det är ju vissa som gör stenåt på det, men på många håll så anser man ju fortfarande att personer med synnedsättning har tillräckligt stora förflyttningssvårigheter, så att säga. Så att faktiskt få svart på vitt hur de här lokala bedömningsgrunderna ser ut är ju ändå någonting som vi också kan ha nytta av i vårt framtida påverkansarbete. Det är ju frustrerande att veta att som det ser ut nu kommer inget att hända på kort sikt på nationell nivå, och det är ju först och främst frustrerande därför att vi vet att våra medlemmar hamnar i kläm. Alltså personer som faktiskt blir av med sina tillstånd. Å andra sidan så kan vi inte göra så mycket mer än att fortsätta jobba intressepolitiskt med våra huvudkrav, samtidigt som vi också jobbar mot utredningen helt enkelt. Så att, ja, det är tyvärr så det ser ut.
Blev du förvånad det här beskedet om utredning kom?
Ja, ministern har ju bara sig kommunicerat med oss, eller så vitt jag vet med andra som har ställt frågor kring detta. Så att lite förvånad blev att det just var en utredning man kom med, faktiskt. I synnerhet just nu.
Just det, men det kommunicerades via ett pressmeddelande bara, eller?
Ja.
Men Jimmy Pettersson, då får vi tacka dig så mycket för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Vi åker tillbaka till Göteborg och kollar hur det går i köpcentret. Vad heter du?
Jag heter Annette Wilhelmsson. Mm.
Okej, varför är du här idag?
Jag är här idag för att jag är medlem i SRF, i Synskadades Riksförbund, för att jag har en grav synnedsättning och att jag är beroende av färdtjänst i många sammanhang. Och den här dagen ägnar vi åt att försöka förbättra omständigheterna för oss som har färdtjänst. Så det är en dag som handlar om det just här och oss som har en synnedsättning idag. Mm.
Hur går det då?
Så vi har varit, jag har varit tillsammans med ledsagaren nu, för vi gör ju en namninsamling. Så vi har gått runt, det var så lite folk just här ett ögonblick, så vi har gått runt i butikerna här, och det var så lite folk som var inne i butikerna och handlade. Så jag har varit inne i den ena efter den andra, och expediterna som stod där och inte hade kunder, de har skrivit på en lång, lång rad, så det var väldigt lyckosamt. Jag har pratat med en och annan som dyker upp här också, och det är många som skriver på och verkar vara intresserade om att skriva på en lista för vår sak.
Men hur känns det att stå så här och liksom ta kontakt med folk?
Alltså jag tycker det är roligt. Jag gör det gärna, och jag har ju tänkt ut hur jag ska börja och prata för att nå kontakt, och så kör jag på, och ibland så kanske folk inte vill, eller de är på väg och ska in och handla på sin lunch, eller också så lyssnar de och är himla sugna på att skriva på faktiskt.
Jag fick en pratstund med en av besökarna som hade hittat till fikabordet. Vem är det som sitter här och fikar?
Claudia Berghaus.
Okej, du är på besök här idag och sitter och fika med ögonbindel. Hur känns det här?
Ja, jag känner mig rätt vilsen, men folk är ganska hjälpsamma här. Men det är en helt annan värld. Jag vill gärna prova det. Jag har hjälpt synskadade i jobbet under en period då min farmor blev blind. Men jag själv har ju bara varit blind på ena ögat en gång, och då kunde jag fortfarande se med det andra. Så det är väldigt skillnad.
Ja, okej. Men vad var det som gjorde att du liksom hittade hit idag?
Jag tror jag hittade det på Facebook. Så tänkte jag måste skriva på den här listan. Jag tycker det är så viktigt att man inte ska plocka bort färdtjänsten. Rätten till färdtjänst för synskadade.
Varför är det viktigt?
Ja, så att ha ett så fritt och lika jämställt liv som möjligt som alla andra i samhället.
Här kommer din kopp te förresten.
Tack så mycket.
Varsågod.
Jag tror den är där, ja.
Kaffe.
Jag tror det är jätteviktigt. Man kan plötsligt ta bort en rättighet som har bedömts viktigt under många, många år. Behoven är likadana, antar jag.
Men hur känns det här då, att fika utan att se? Nu fick du en tekopp som du fick leta lite efter där.
Ja, men det gick bra, men det är nästan, för mig är det nästan svårare, för jag kanske inte hör riktigt bra, eller där det är mycket människor runt omkring mig, och vet om någon talar till mig eller någon annan. Bara just en sån grej.
Ja,
men jag är precis redan ganska talande. Det här klarar jag än så länge ganska bra med teet, så tror jag.
Mm.
Och inte vifta till någon och prata i rätt, åt rätt håll. Nu hör jag att du pratar därifrån. Mm.
Men du, tack så mycket. Då ska du få fortsätta fika här. Ja,
tack så mycket.
Vill du berätta hur färdtjänsten eller bristen på färdtjänst har påverkat ditt liv? Hör av dig till oss. Jag som har gjort Synpodden idag heter Isabelle Ulfsdotter.
Du har lyssnat på Synpodden som ges ut av Synskadades Riksförbund. Har du synpunkter eller önskemål på vad du tycker att vi ska ta upp i podden, så hör av dig antingen på synpodden@srf.nu eller ring till vår telefonsvarare och lämna ett meddelande 08 39 92 40. Om du vill veta mer om Synskadades Riksförbund och vad vi jobbar med, så kan du gå in på www.srf.nu. Om du gillar det du har lyssnat på, så får du gärna lämna en recension, antingen på Apple Podcast eller på Spotify. Vi syns när vi hörs.